Hej och välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och det är jag som är Ida-Sofia. Och vi heter Bublication the Pod för att grunden ligger i Bublication the Site. Och där vill vi leverera brain bubbles till er. Inspirerande, utbildande, lite knasigt innehåll. Som vi hoppas ska vara era weekend conversation starters. Vår dröm är ju att ni ska ta vidare något av det ni hör på podden. Hör i podden eller läser på sajten. Och sitta och prata om det vid ett middagsbord inom en snar framtid. Har ni gjort det så har vi lyckats. Mm. Ja, det tyckte vi jättekul.
Verkligen.
Idag har vi massa, eller stor massa att prata om.
Ja, idag har vi ett ämne som jag tycker är superintressant. Nämligen rymden. Och det är ju superintressant att prata om. Det finns ju otroligt mycket att prata om.
Det kan man
lugnt säga. Vad är din relation till rymden?
Jag tycker inte om rymden så mycket. Jag tycker att det är så stort och obviously ogreppbart och ever expanding. Och det finns så mycket konstiga koncept. Svarta hål, nebulosor.
Ja.
Det är som när man går ute på en stjärnklar kväll och tittar upp mot himlen. Man är så liten i sammanhanget. Jag tror att det är den tanken som gör mig lite obekväm. Så att
men gud,
man kan
intressant.
Inte ta in allting.
För det du tycker som skrämmer dig lite med ämnet, det är det jag tycker är mest fascinerande faktiskt. Att det är så oändligt och vi vet så otroligt lite om hela universum, om det finns andra universum. Alltså, det är ju otroligt spännande. Vi börjar från början som vi brukar göra och jag skulle vilja lägga in en liten brasklapp här som vi gör i alla våra avsnitt när det kommer till faktakollen och informationen vi delar. Vi har gjort så bra research som vi kan. Men såklart, det kan smyga in ett litet faktafel ibland och då är det inte såklart med meningen. Men vi hoppas ni kan ha överseende med det, om du skulle göra det.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Mm.
Jag ska faktiskt prata lite grann om en faktasnurr som blev lite fel mot slutet av avsnittet. But we'll get there.
Ja. Men om vi börjar titta på rymden och liksom himlen och såklart de föremålen också som syns på natthimlen som stjärnorna och så har ju människan flera år, för mer än 3000 år sedan så studerar man ju månens faser och man använder sedan de här studierna till att utveckla månkalendern. Och de här observationerna upptäckte man ju då regelbundna mönster i månens utseende som då bidrog till den här månkalendern. Så att vi har ju sedan 3000 år tillbaka redan studerat månen och rymden kan man säga. Och det var ju faktiskt så att i flera årtusenden så trodde människan att vår värld var liksom universums centrum. Där solen och månen och stjärnorna kretsade kring vår jord. Men idag är vi medvetna om och lever ju att vi lever i ett oändligt universum med miljarder och galaxer. Och det är ju, vår planet är ju bara en liten punkt i vår egna galax Vintergatan. Som vi alla har hört om och känner till. Och Vintergatan är ju över 100 000 ljusår tvärs över. Och innehåller ju mer, jag tror det är mellan 100 och 400 miljarder stjärnor så att säga.
Det är det här, det säger mig inte så mycket. Vad är liksom 100 000 ljusår tar du att resa då från början till slut? Ja.
Så det är svårt att liksom sätta det, det man vet att det är jäkligt stort.
Ja, exakt.
Det är svårt att sätta relation till, men det är ju så otroligt stort.
Ja.
Och liksom det är bara i vår lilla galax. Och liksom bara för att ännu mer spä på vår lilla obetydlighet här i... Det jag tycker är intressant är att de mest avlägsna galaxerna och det ljus vi då får från dem som vi ser, det sändes ut för cirka 13 miljarder år sedan.
Det
är nu man börjar liksom tappa förståelsen och kanske det är nu man börjar zona ut och känna att det här är för mycket att ta in och så.
Ja, nej, men det är ju helt klart att rymden har fascinerat och den har gjort det under lång tid och det finns det här jättestora monumentet som alla känner till i Stonehenge som ligger på Salisbury Plains i England. Det är ju en UNESCO World Heritage Site, den är 1 miljon besökare per år och det började man bygga redan 3000 år före Kristus. Man tror att det är en av de första observatorierna på ett sätt. Men det som är häftigt då, varför jag pratar om det här, är för att det knyter an till space på det sättet att linjeringen av vissa av de här stenarna infaller ihop med soluppgången vid sommarsolståndet och sen solens nedgång vid vintersolståndet.
Mm-hmm.
Så vi har varit fascinerade länge och även, det som är lite extra kul med det här är att romarna redan, det tycker vi också jättelänge sedan, Men det är ju runt Jesu födelse där. De åkte till Stonehenge som turister. Så att vi har turistat till Stonehenge ganska...
Det är inget nytt om man säger
det. It's nothing new.
Forskning och teknik har ju också utökat vår kunskap om universum. Och det är ju, även om det är mycket som vi inte vet om det, så har vi fått en mycket bättre kunskap nu senaste tiden. Och såklart med utveckling av raketer och annan framsteg inom elektronik och teknik, så blev det ju på 1900-talet möjligt att skicka maskiner och även djur. Först då, och sen människor ovanför jordens atmosfär ut i rymden. Och långt innan den här tekniken då möjliggjorde, så hade man ju så här, såklart rymdforskat, och det här har ju fångat människors intresse sedan en lång tid tillbaka. Och en av de här personerna som verkligen var intresserade av rymden var ju, som du säkert igen, känner igen namnet, Galileo Galilei.
Galileo Galilei, det Galilei, låter så härligt Galilei. Att säga.
Ja. Han blev ju banbrytande för den experimentella naturvetenskapen, kan man säga. Och så genom att studera de här avlägsna stjärnorna och galaxerna med ett teleskop och kikare, så har vi fått otroligt mycket spännande kunskap om vårt universum. Och jag tänkte bara kort berätta lite om teleskopets historia. Det var nämligen så att år 1609 så kom nyheten ut att optikern och linstillverkaren Hans Lippershey, vet inte jag om uttalat det rätta, men vi hoppas det. Han kom från Nederländerna och han hade uppfunnit ett spionglas som man kunde då på längre avstånd avslöja fientliga armés förehavanden och vad de höll på med. Och möjligheten att förstora något som var på långt avstånd väckte ju såklart hans intresse. Och jag tror det var bara efter en natts uppesittande och arbete så hade han kommit på en kikare då som hade 3 gånger bättre mer förstoring än vad den här nederländska uppfinningen hade. Och sen så...
Häftigt.
Ja, precis. Och den började han använda då i augusti 1609. Och sen efter ett lite mer tidsarbete så hade han lyckats få kikaren med 33 gånger mer förstoring. Och det var ju såklart en jätteskillnad.
Då börjar man se grejer på riktigt faktiskt.
Ja,
nu handlar det kanske inte så mycket om vad folk ska se från space som naskalinjer och så, utan vad människan ser åt andra hållet.
Åt andra hållet, ja, precis. Och med hjälp av det här så hade han ju möjlighet att se månens kratrar och Jupiters månar. Så att det var ju helt såklart otroligt upptäckt att kunna se det. Och de här upptäckterna stödde faktiskt Copernicus teorier om, som Galilei då anslöt sig till. Och de här teorierna gick ut på att solen är centrum och jorden roterar runt den stjärnan.
Så det har man ändå vetat ganska länge då?
Ja, det kan man säga.
Tycho Brahe vill man ju lite slänga in i mixen här också.
Mm.
Den här danska astronomen. Han levde väl ungefär under samma tid och är ju väldigt känd. Det känns som att man blickade mot skyn väldigt mycket under det här.
Mm, verkligen.
Århundradet.
Mm. För att gå vidare då, när vi väl har sett nu vad det finns för planeter och man kan börja blicka liksom ännu längre bort i rymden, så börjar man ju såklart också fundera på att när kan vi besöka den? Och månen är ju det enda objektet i solsystemet som faktiskt har besökts av människan själv, förutom jorden då. Och mänsklighetens intresse för himlen har ju liksom varit universell och bestående länge, och människor drivs ju av att utforska det okända och upptäcka nya världar, så det är ju inte konstigt att man då börjar fundera på hur ska vi ta oss upp i rymden och besöka de här planeterna. Och...
Mm. Sikta mot skyn.
Ja, precis. Sikta mot skyn. Sikta mot stjärnorna.
Sikta mot stjärnorna. Högt i din himmel dit du vill gå.
Åh, oh, du kommer ihåg det programmet, va? Älskar det.
Ja, oh, det var min dröm att vara med som liten. Ja. Småstjärna.
Kanske... Sökte du in till det någon gång?
Nej, det
gjorde jag. Jag tror jag gjorde det någon gång faktiskt. Ja. Men den moderna rymdforskningen tog ju fart under kalla kriget faktiskt. Det var de båda supermakterna USA och Sovjetunionen som försökte få ett teknologiskt övertag på rymdforskningen. Och 1957 så överraskade Sovjetunionen med att skicka upp den första satelliten Sputnik 1. Och 1961 så sände de faktiskt upp den första människan också, Yuri Gagarin. I rymden.
Det verkar som att de här uttalen är lite mer spökiga för oss, men det är svårt att göra någon form av utbildande podd utan att springa på en massa häftiga namn.
Så precis, och jag tänker vi bjuder på det.
Ja.
Det får vara så. Men såklart då, USA satsade ju kort därefter på att komma ikapp, och nu hade ju den här rymdkapplöpningen börjat mellan de två supermakterna. Och den 25 maj 1961 så avslöjade president John F. Kennedy i ett tal till USA att han hade planer på att landsätta en människa på månen under 1960-talet. Och det var ju såklart ett sätt för USA att visa sig starkt då, överlägset under det pågående kalla kriget. Och det var ju så att det skulle bli USA som till sist vann den här rymdkapplöpningen när man 1969 landade en bemannad rymdfarkost på månen.
Förstå vad det måste ha varit spännande att sitta hemma och titta på det på tv. Alla som was alive then känns som att de satt bänkade.
Men det var den 20 juli 1969 som de amerikanska astronauterna Neil Armstrong, som vi alla känner igen, och Edwin Buzz Aldrin, som var de första människorna då som någonsin landade på månen.
Jag tycker så synd om den tredje astronauten som var med på uppdraget, ja. Apollo 11. Han hette, vi måste nämna Michael Collins, han då och satt i omloppsbana.
Ja.
Han fick inte landstyr, så hans namn blir ofta bortglömt. Ja. Så jag tycker att vi ska nämna honom, han vuxit med på.
Det är bra att du gör det, där, det har du helt rätt i. Men ungefär 6,5 timme senare efter de landade så blev Armstrong den första personen som gick på månen. Och när han tog sitt första steg så vet vi alla vad han sa, eller hur?
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Det är mäktigt, jag får lite gåshud. Ja, jag har hört så många gånger, men ändå.
Men förstår du vad gåshud de måste ha haft när de ska stiga ur? För att det var faktiskt så visste inte NASA om. De hade ju inte innan kunnat förutse vad det skulle vara för konsistens på månen. Nej, så att de var inte helt säkra på att de faktiskt skulle steppa ut på fast mark, ja, eller om de skulle sjunka igenom. Förstår du vad obehagligt att ta det?
Det är modigt alltså.
Väldigt, väldigt modigt. Och en sista detalj bara om det här första fotsteget. Det cirkulerar en bild på internet på ett fotsteg på månen. Mm. Och det är faktiskt inte det första fotsteget, utan där är det Armstrong som har tagit en bild på Buzz Aldrins första fotsteg. Så att det första fotsteget som togs, det är inte det som cirkulerar.
Det är inte det som man ser, för
på
den bilden har man ju sett.
Precis, den ligger också uppe på vår Instagram, publication, kan man titta där.
Mm.
Men det var också såklart ett jätteriskfullt uppdrag, och det var ju inte superlätt för de här tre supermodiga astronauterna att få en livförsäkring.
Nej, det är klart, hur försäkrar man det uppdraget?
Och då tänker man ju så att NASA hade väl försäkrat dem, eller jag vet inte vad det fanns efterlevande pension och sådär, men man vet i alla fall att de fick inte teckna livförsäkringar, för det var ett högriskuppdrag. Man kan ju faktiskt förstå försäkringsbolagen i det där. Mm. Men vad de då gjorde var att de skrev hundratals autografer till sina familjer som de skulle kunna sälja sen för att få in
Pengar.
Smart, men sorgligt. De behövde aldrig användas ju, men några har ändå kommit ut på marknaden och de kostar 300 000 per kråk ungefär.
Mm.
Om man skulle få tag på en operation. Så det var ju inte helt dumt tänkt.
Det var inte helt, det var väldigt smart tänkt måste jag säga. Men också sorgligt. Men vad tror du då om, liksom, det är ju många som säger också att man vill inte ha landat på månen. Att det är liksom bara så fake.
Ja, jag har ju läst på lite om de här konspirationsteorierna. För det är ju lite intressant. Det är väldigt spännande med konspirationsteorier.
Älskade.
Ja.
Ja. Shoot, vad har vi för
Vi har ju den främsta, och den har du säkert också hört. Och det är ju att flaggan vajar på.
Det har jag hört.
Alla bilder, och det är ju då helt knasigt enligt konspirationsteorier. Ja. För det finns ju ingen luft och ingen vind och ingen atmosfär på månen. Så att hur kan den här flaggan stå och vaja?
Finns det någon förklaring till det då?
Det finns en förklaring, och det är för det första så ser man ju bilden att flaggan är utspänd av en pinne i överkant. Och sen är den precis nyss uppsatt. Då har den ju vaggat för någon rart.
För någon rart,
Vajar.
Vajar.
Flaggan vaggar för att någon har rört på den, men eftersom det då inte finns någon luft, så finns det ingenting heller då som bromsar svajningarna,
så att det är därför det? Okay.
Så att det är samma anledning till att den som varför de säger att den ska vara still,
ska vara still.
Men, men sen är det då också att ljuset är fel. Många tycker att foton att det är väldigt mycket ljus liksom på månen, och att ljuset faller knasigt och sådär. Men på månen är det så att jorden är också en väldigt stor ljuskälla. Så precis som vi tittar på månen och har månen och solen, så är på månen också jorden en stor ljuskälla. Så att man har ju två källor till ljus. Precis. Så då blir det ju lite knasigt.
Så kan det bli fel i skuggorna där.
Precis. Sen är det saker som att de har så studs igång. Det är bara att de har spelat upp filmen långsamt i slow motion.
Mm.
När de hoppar. Men då finns det tester som har visat på att steglängden inte går att uppnå med vanliga hopp i den utrustningen. Och sen är det att tydligen så hade Neil Armstrong jättesvårt att landa månlandaren i tester i labb. Så varför skulle han lyckas nu när det var skarpt läge? Så det verkar...
Ja, men det var väl...
Och sen är det också mer kamerateorier om att det här siktet på kamerateks oftast av astronauter, vilket tyder på att det är ett montage, och sen att det är konstiga skuggor. Det finns till exempel en bild där Aldrin gör honör vid flaggan.
Mm.
Då säger man att han har ingen skugga under sig, va? Han borde ju ha skugga där han står. Men det finns en film på samma ögonblick då, när han hoppar.
Mm.
Och då har ju skuggan hamnat längre bort eftersom han hoppar. Sådär.
Mm.
Men det känns som att alla teorier har ett bra svar tillbaka. Men så bara, who doesn't love a conspiracy? Det är ju ändå väldigt spännande.
Ja, men precis. Vi kan ju faktiskt gå vidare till några, det här var ett lyckat uppdrag. En rätt lyckad rymdfärd. Men det finns ju sådana som inte var lika lyckade.
Apollo 13 kanske.
Ja, det var faktiskt tänkt att vara NASAs tredje bemannade månlandning någonsin. Men det blev ju istället ett räddningsuppdrag. För det var att efter en rutinunderhållning som de skulle göra någon slags rutinfix med, jag tror det var med rymdfarkostens syretankar, så exploderade de. Och det här förvandlades då som det som tänkt att vara en tredje månlandning på månen, blev ett desperat lopp för att rädda tre astronauters liv då.
Så hemskt.
Ja, inte så kul. Och ombord fanns astronauterna Jack Swigert, Jim Lovell och Fred Hayes. Och som tur är så, och rätt mirakulöst, så 4 dagar efter olyckan så kunde alla tre astronauter plockas upp i Stilla havet och räddades. Men vi känner väl alla till vad som sades när de rapporterade om den här explosionen.
Kan det vara just då, we have a problem?
Ja, exakt. Den känner ju många till, och den är ju såklart supertråkigt för de som ville landa på månen och inte hade möjlighet till det. Men det var ju tur ändå att de kunde räddas och plockas upp.
Ja, verkligen. Men det är ju det man tänker att de sa. Men det, egentligen så sa de faktiskt ordagrant, okay Houston, we've had a problem here.
Okay Houston, we've had a problem here.
Det kan vara lite intressant att veta, så att inte ens det... Men Houston, we have a problem har ju ofta blivit
det det
synonymt
man hör i filmer,
med att säga, bara, vi har ett ganska stort problem här.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men det är ju inte bara människor som har varit i rymden, som vi var inne på lite tidigare. Det är ju också en del djur som faktiskt har varit där uppe.
Ja, Laika känner vi nog de flesta till.
Mm.
Hon var ju då en gathund från Moskva. Hon stackaren, hon var uppe i satelliten Sputnik 2 i omloppsbana, och det var år 1957. Sputnik 2 var inte designad för att återvända till jorden.
Nej, men just det. Så var det. Åh.
Och man hävdade då att Laika dog smärtfritt efter en vecka då i omloppsbana. Men det har kommit ut från många ryska källor att efter 4 dagar så slutade värmeskyddet i kapseln att fungera. Så att det var därför hon...
Usch!
Men man tänker kanske ofta att Laika var det allra första djuret i space för att hon är så känd. Men om du får gissa så var det inte det. Det var ett annat djur. Det är väldigt osexigt.
Kan... Vad är sexigt djur då? Ja, men jag tänker en hund apa eller någonting.
En hund är i alla fall väldigt mycket sexigt än en bananfluga, tänker jag.
Ja.
Okay. Sexigt är fel ord. Men 1947 så skickade faktiskt USA upp bananflugor i omloppsbana.
Nej, men det var bananflugor.
Ja.
Ja, men va?
Ja, inte så kul. Väldigt osexigt.
Ja, osexigt djur.
Förutom hundar så har vi allehanda andra djur som har varit uppe och flugit runt. Vi har myror, katter, grodor, till och med maneter. Och till dags dato så är det hela 32 apor som har flugit upp i rymden.
Fast nej, samtidigt stackars aporna. Mm. Va? Kan man inte vara så skoj? Det är ju inte så lätt att fatta heller. Vad gör man här?
Nej, jag tror de två sköldpaddorna. Sen rundade månen 1968, förstod jag
inte. De var inte helt med på resan. Åh! Nej.
Nej, men om vi ska vara lite seriösa då. Det verkar inte vara helt lätt heller att välja piloter till rymdfarandet. Och framförallt var det mycket prestige också under kalla kriget och den här kapplöpningen. Och Eisenhower ville bara ha erfarna patriotiska stridspiloter som astronauter. Och det var ju bara män som fick söka till det programmet.
Obviously.
Ja, men det som är lite intressant här är att NASA hade två egna forskare som gjorde egna studier. Det här under 50-talet, precis in i begynnelsen, som visade att kvinnor faktiskt var bättre lämpade.
Mm, det ante mig.
Som astronauter.
Ja.
Man tittade främst då på ekonomi och praktik liksom, så att det var motiveringen till den här studien, men det var ingen som ville höra på det. Jag återkommer till varför, men det de fick svaret, de här två forskarna fick egentligen, var både högt uppsatta liksom inom amerikanska regeringen och rymdprogrammet, var att det finns inget intresse för att se kvinnor i rymden, och det sa bland annat då John Carpenter och John Glenn som var framstående astronauter. Mm. Det var inte så trevligt kanske.
Nej, okej.
Okay. Jo, men varför kvinnor då var bättre lämpade är att de generellt väger mindre, vilket tar mindre plats. Bränslet är ju svindyrt, så att om man inte behövde transportera upp lika stor massa skulle det bli billigare.
Mm.
Statistiskt sett så får kvinnor inte lika mycket hjärtattacker. Och allt det här hittade man och framförde då till NASA, men de fick som sagt inget gehör. Men de här två forskarna gav inte upp, utan de fortsatte att forska under 60- och 70-talet och gjorde ännu mer upprepade tester, både fysiska och psykologiska tester, som motsvarade då situationer man kan hamna för i rymden. Mm. Och då visade sig 68% av kvinnorna versus 56% av männen klarade de här testerna. Men faktiskt i dags dato så är det bara 15% av alla som har varit i rymden som är kvinnor.
Mm. Hoppas att det
blir undrar hur mycket fler. Det har kostat i bränsle kan man ju fråga sig.
Mm. Ja, hur mycket pengar man har förlorat på det för att vara envisa med att just män ska få göra allt kul.
Vad skulle du vilja flyga upp i rymden?
Ja, jag skulle vilja göra det när jag är äldre i så fall. Liksom. Jag
vill så inte, att du så här, kan dö när jag har levt. Ja, liksom,
precis.
Ja, men det är ju bra. 2050 så planerar ju Elon Musk att starta en off-world settlement på Mars. Då kanske du är gammal nog att vara del av det
faktiskt,
projektet.
Faktiskt, vem vet. Men vi har pratat om nu så här, vilka som får åka upp i rymden, men det är ju också vissa som faktiskt får stanna kvar en längre tid. Och jag vet inte om du har hört om, det har du, internationella space-stationen ISS.
Ja. Det verkar ju så spännande. Jag tänker framför allt på han Chris Hadfield. Den kom ut 2013, en YouTube-video, den är helt underbar. Han sjunger "Det är bara Space Oddity" när han åker runt i space, och så åker hans gitarr runt och sådär.
Ja. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Nej, men den här rymdstationen är ju världens största teknikprojekt genom tiderna. Det är USA, Ryssland, Japan och Kanada som deltar i samarbetet. Och faktiskt vissa delar av ISS är utvecklade i Sverige. Så Sverige är med på ett litet hörn också.
Ja, vad häftigt. Det visste jag faktiskt inte.
Och här bedriver astronauterna såklart viktig forskning och utför experiment i en miljö då som inte påverkas av gravitationen. Och den internationella rymdstationen, det är, kan man säga, ett kretsande rymdlaboratorium sammansatt genom flera decennier långt samarbete mellan länderna. Och den här 360 ton tunga rymdstationen är faktiskt större än ett hus. Den har 5 sovrum, 1 gym, 360 graders fönster och laboratorium då såklart. Och där kan man ju genomföra alla de här vetenskapliga experimenten som behövs. Och de här ISS-uppdragen, eller så kallade expeditionerna, de varar vanligtvis 6 månader. Och det finns ju då 3-6 besättningsmedlemmar ombord under hela den här tiden. Så då tänk att de bor där uppe i 6 månader.
Mm, det är ganska länge.
Det är helt otroligt, ja.
Och jag kan inte låta bli nu då att komma in på det här med sex i...
Nej. Hur går det till?
Jo, men vi var inne i det. Vi försöker ju ändå bli en, vad ska man kalla det egentligen? Spacefaring, liksom. Vi tänker ju att vi ska komma ut i rymden och liksom köra utomjordiska bosättningar. Och Elon Musk har ju då uttryckt det här att han vill ha, det är framförallt Mars man tittar på då. Men då känns det ju ganska viktigt att veta om vi ska kunna vara framgångsrika. Och med tanke på hur vår egen
planet,
både fort, men framförallt om man tänker på hur vår egen planetära situation ser ut, hur mycket vi håller på att förstöra vår jord, så kanske det är bara enda räddningen.
Det är enda alternativet, ja.
Enda alternativet.
Mm.
Och då kan det ju vara bra att ha lite koll på hur det skulle funka med att få avkomma.
Någon måste ha haft sex i rymden.
Nej, alltså det verkar inte vara så. Det är, jag när jag gjorde research till det här avsnittet, det är ett litet rabbit hole som vi ska dyka ner i alldeles strax. Men först bara vilja prata om hur, alltså sen när man är i rymden, det påverkar kroppen jättemycket, pulsen, blodtrycket, hormonbalansen, det är ju viktigt för fortplantningen, och sen rymdstrålningen. Men sen är det väldigt konstigt, för att NASA har varit väldigt, väldigt pryda när det kommer till forskning om sex i rymden. Och nu nyligen så var det 5 kanadensiska forskare som har givit ut en scientific paper som heter The Case for Space Sexology, varför man borde forska om det. Men NASA vill liksom inte riktigt ta upp det som någon seriös forskningsområde, fast nu är det lite i ropet, så nu kanske det kommer komma upp. Men de säger då själva att de har 5 fokusområden, och det är strålningen, hur isoleringen och att vara instängd funkar, tyngdlösheten och ogästvänliga miljöer. Det är liksom deras 5 fokusområden. Och där är ju inte liksom sex och fortplantning med, vilket kanske är lite konstigt. Och varför är det så? Det blir väl jobbigt att göra, hur ska man välja ut folk som ska ha sex i rymden och sånt. Men år 2000 så var det en bokfattare som hette Pierre Köhler som då claimade att både Ryssland och USA hade haft X-rated projects in space, liksom research om att folk hade haft sex i rymden. Men det visade sig att hans faktacheck var typ urban legends, alltså inte en trovärdig källa. Så att han hade fel. Det har liksom inte forskats på det här. Och då såklart var jag tvungen att googla så här, så har ingen haft sex i rymden. Jag tänker, vi är så fascinerade av 10 000 meters klubben på flygplan.
Men folk måste ha sex i rymden. Jag tror det.
Nej, fast det är liksom, det finns ingen källa på att någon har haft det. Om någon haft det,
men
så har de varit väldigt...
Vem har det och sen säger det liksom också?
Jag vet inte, jag tänker att det är väldigt svår intagningsprov för att bli astronaut och så att det är ett gift par eller ett par som ska upp. Jag tror att många har kanske sina respektive down on earth. Så det kanske kan vara otrohet inblandade. Så att då är
det är därför man inte vill nämna det kanske.
Kanske, men ärligt talat, jag tror faktiskt inte det. Det verkar vara väldigt svårt. Man har ju sjukt lite privatliv, det är ju små ytor det handlar om, även om ISS är stort. Alltså ur vår teknologiska utvecklingssätt jämfört med rymdfarkost och sådär, så är det sjukt litet.
Men det kanske inte liksom så här, man kanske inte blir sugen direkt där uppe heller.
Nej, man kanske inte är så sugen heller, för man har så jävla mycket att göra. De har ju verkligen minutschema där. Alltså de har så mycket att göra. Sen får de i och för sig lite fritid på helgerna för att kolla film och läsa böcker och generally have a good time. Så där någonstans kanske det finns en sexlucka. Men som sagt, de två huvuddelarna i ett spaceship är liksom inte större än en 2 små kontor. Liksom. Alltså det är pyttelitet där uppe. Och sen då pratar de om att man är 3-manna-team som jobbar åt gången. Och då finns det liksom, vad jag förstår, 2 sovstationer i ena änden av skeppet och en i den andra skeppet. Så att då skulle det vara väl att de 2 som sover i ena änden av skeppet vill få till det. Så att de sover ihop och man sover ofta i skift. Men det är ju typ att man spänner fast sig i liksom en kokong och sover. Så att jag vet inte rent tekniskt hur
Jag sitter och funderar lite på det. Och så här, med den här gravitationen och...
Det är inte för lätt.
Nej, men alltså jag tänker, hur rent praktiskt går det till? För jag menar så här, allt ifrån att, jag vet, den här ISS-rymdstationen, den har ju ingen kylning. Och det innebär ju att all mat är ju så här, som vi vet, vakenförpackad. Så bara äta är ju säkert inte så gött, och det är jobbigt och krångligt, måste tillsätta vatten. Och sen så här, ja, salt och peppar, till och med det kommer ju i flytande form. Eftersom gravitationen annars ska vara...
Men det var häftigt. Ja. Undrar hur sperma då ter sig?
Nej. Det är exakt det jag ville komma till. Jag tänker så här, hur, för tänk om man missar liksom.
Ja, för att man åker ur, va? Ja.
Och då är det flygande... Nej, men nej. Det kan bli så...
Det kan bli så... Så pinsamt. Tack! Det var, vilket roligt avsnitt det
här var. Det. Tack,
jag hoppas ni har tyckt att det har varit roligt att lyssna. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Och mer Brain Bubbles och Conversation Starters kan du hitta på vår hemsida bubblication.com. Följ oss jättegärna på Instagram och ge oss feedback. Kanske har du något roligt ämne du vill att vi ska prata om eller ta upp. Tack snälla för att du lyssnade.
Tack snälla. Hejdå.
Hejdå.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.